الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلوات ربنا وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi gick i förra veckan igenom imans pelare och vi gick igenom tawhid al-rububiyya och tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-rububiyya, att särskilja Allah i hans gärningar, att endast är Allah azza wa jal som skapar, försörjer, ger liv och så vidare. Att han inte har någon partner i detta. Och sen tawhid al-uluhiyya, att endast dyrka Allah azza wa jal. Att inte ägna någon form av dyrkan till någonting annat eller någon annan än Allah. Och idag börjar vi med tawhid asma wa sifat. Sidan 13. Tawhid al-asma wa sifat, tron på Allahs enhet beträffande hans namn och attribut. Det vill säga, tro på Allahs namn och egenskaper. Precis som de förekommer i Koranen och den autentiska sunnan. På ett sätt som passar hans gudomlighet. Utan att förvränga eller förneka deras betydelse. Eller förlikna dem vid skapelsen. Detta i enlighet med det som Allah säger i Koranen. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Säg, han är Allah, den enda. Alltså han som är unik, utan partner. Ingenting liknar honom. As-Samad, den evige, som är orsak till allt. Vidmakthållare av allt, hos vilken alla söker skydd. Han har inte avlat och inte heller är han född. Ingenting eller ingen kan liknas vid honom. Allah säger också laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ingenting är som han. Han hör och ser allt. Så det finns ingenting som liknar Allah azza wa jall. Vi måste tro på alla de namn och attribut som har nämnts i Koranen och i profeten sunna alayhi salatu wassalam. På villkor av att hadithen är autentisk. Om det är en svag hadith och detta namn eller attribut bara har nämnts i denna hadithen, så behöver man inte tro på det. Utan vi bekräftar bara Allahs namn och attribut med autentiska bevis. För den här delen är tawqifi. Vilket betyder att man kan inte lägga till någonting. Du kan inte göra ishtihad. Med logik komma fram till ett namn eller en egenskap. Om Allah inte skulle ha berättat att han har ett ansikte och två ögon, att han är Ar-Rahman, Al-Malik Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, då skulle vi inte veta det, utan det är med Allahs uppenbarelse som vi har fått veta dessa saker. Det finns vissa namn och egenskaper som de ulema säger att man kan komma fram till med logik. Som till exempel att Allah Azza wa Jal är allsmäktig, han är vis, han är skaparen. Då man bara kollar sig omkring i naturen och ser att det här är skapat. Och man ser att den här skapelsen måste ha någon vis och mäktig skapare. Och han måste vara levande, och han måste vara seende, och han måste vara hörande. Så det finns vissa egenskaper som man kan komma fram till med logik. Men till exempel att Allah Azza wa Jal har rest sig över sin tron. Det är ingenting som vi kan komma fram till utan bevis. Och alla de här namnen tyder på Allahs kamal. Att han är perfekt, fullkomlig, eller azama, majestätisk. Och Allah har många namn. Vissa tror att Allah har 99 namn. Allah har mer än 99 namn. Allah har 99 särskilda namn. Den som kan dem får gå in i paradiset. Alltså den som kan dem och agera på dem. Men Allah azza wa jal har mer än 99 namn. Så som vi vet från hadithen som är berättad av Ahmed, att profeten alaihissalam lärde hans sahaba en dua som man gör när man är sorgsen och förtvivlad. Och i den här duan så ber profeten Mohammed a.s.w. och säger: Allah, jag ber dig med alla namn som du har sänt ner i någon bok, som du har lärt någon av skapelsen. Och så säger han: och de namn som du har hållit hemligt hos dig själv. Så det finns namn som Allah azza wa jal har hållit hemligt hos sig själv, vilket tyder på att det är mer än 99 namn. Och exempel på Allahs namn: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Wadud, Al-Wali. Exempel på Allahs sifat, egenskap: Al-Ulu, att Allah är upphöjd. Al-Sam', han hör. Al-Qudra, han har makt. Al-Wajh, han har ett ansikte. Al-Yad, han har händer. Det här är egenskaper. Och som Sheikhen sa här, gällande den här tron, så tror vi på de här namnen och egenskaperna så som de har nämnts i Koranen. Okej? Utan att förvränga dem och säga att ansikte betyder belöning eller hand betyder makt. Att Allah är över sin skapelse. Vissa säger det betyder att han har kontroll över sin skapelse. Det här är att förvränga. Allah har kontroll över sin skapelse, men han är också över sin skapelse, som det har nämnts i mer än 1000 bevis. Att Allah är över hans skapelse. Så det är inte tillåtet att förvränga Koranens budskap. Utan Allah Azza wa Jal har talat till folket på ett språk som är menat att förstå. Du ska inte behöva studera på något universitet i 20 år för att förstå vad Allahs namn och attribut betyder. Utan Allah Azza wa Jal tilltalar folk med klar och tydlig arabiska. Och därför Imam Malik rahimahullah frågades om al-istiwa, hur Allah reste sig över tronen. Då så sa han att al-istiwa ma'lum. Typ, det är välkänt. Vi vet alla vad al-istiwa betyder. Att istiwa betyder att resa sig. Att upphöja sig. Al-istiwa ma'lum, alltså på arabiska, vet vad det betyder. Wal-kayfu majhul. Men hur vet vi inte. Och det här säger vi om alla Allahs namn och attribut. Att vi vet vad de betyder. Vi vet vad al-alim och rahman betyder. Wal-wajh. Men vi vet inte hur de är. Vi vet inte hur Allahs egenskaper är. Tayyib. Som vi nämnde i versen. Att ingenting är som han. Ingenting går att likna vid Allah. Och då kan vi inte heller veta hur Allah är. Utan vi vet bara vad dessa namn och attribut betyder. Men också att de självklart har den betydelsen som de omfattar. Så namn, vi får inte förvränga dem. Utan vi tror på dessa namn och egenskaper så som de har nämnts i Koranen och i Sunna. På ett sätt som passar Allahs gudomlighet. Utan att förvränga dem. Eller förneka deras betydelse. Eller att förlikna dem vid skapelsen. Okej? Okay? Så vi liknar inte Allah vid skapelsen. Och vi glömde det. Imam Malik, han sa: vi vet vad al-istiwa betyder. Men vi vet inte hur. Och det är obligatoriskt att tro på det. Och så sa han att det är en plikt och det är obligatoriskt att tro på det. Och det är en bidda att fråga om hur. Okej? Okay? Och så här säger vi om Allahs namn och attribut. Allahs namn och egenskaper. Vi vet vad de betyder. Vi vet inte exakt hur de är. Hur Allah Azza wa Jal är. Vi tror på det. Och att spekulera i det är en bidda. Okay. Och de här tre kategorierna av tawhid hänger ihop. Att tro på Allahs herravälde. Om du tror att Allah Azza wa Jal ensam är skapare, upprätthållare och det som styr och kontrollerar allting, då nödvändigtvis kommer du att dyrka honom. Och sen tror du också att den Guden, den perfekta guden som gör de här sakerna, måste ha perfekta egenskaper och perfekta namn. Och han som har perfekta namn och egenskaper förtjänar också att dyrkas. Så alla de här tre kategorierna hänger ihop. Och det räcker inte med att tro på en av dem. Som vi sa i förra veckan, det räcker inte med att tro på att Allah Azza wa Jal är den som har skapat allting. Att det bara finns en gud. Det räcker inte, utan du måste sen dyrka honom. Okej? Vi går vidare till nästa kapitel. Ash-shirk. Det vill säga att dyrka någonting eller något, någon eller något vid Allahs sida. Shirk, månggudadyrkan. Att dyrka någon eller något vid Allahs sida. Och det kan delas in i tre kategorier. Och innan vi går in på det här så tänkte vi nämna att muslimen, efter det att han känner till vad som är rätt eller haq, så måste han också känna till vad som är falskt. Vad som motstrider sanningen. Vi muslimer nöjer oss inte med att känna till vad som är rätt, utan vi lär oss också vad som är fel, så att vi inte faller in i det. Och därför brukade Hudhayfa radiyallahu anhu säga att folk frågade profeten alayhi salatu wasalam om det goda, men jag brukade fråga honom om det onda, för jag var rädd att falla in i det. Och därför finner vi att Hudhayfa radiyallahu anhu kanske är den av sahaba som berättar mest hadither om fitna, om prövningar och domedagstecken och ondska som kommer ske innan domedagen. Varför var han rädd att falla in i det här? Och de säger att den som kan rätt och fel är den som kommer att ha den komplettaste och mest fullbordade iman. Som sahaba radiyallahu anhum. De levde i jahiliya. De smakade och kände till kufr och shirk. De dyrkade statyer. De levde i mörkret. Och sen blev de räddade och blev muslimer. Och kom in till ljuset. Så de kände både till hur dåligt det var att vara kafir och hur bra och fint det är att vara muslim. Och därför finns det en fara i att folk kanske föds som muslimer och bara får uppleva det som är bra och aldrig får reda på vad som är dåligt. Hamlar det någonting bra inshallah, att de föds som muslimer, vi säger ingenting om det, men deras iman kanske inte är lika fullbordad som de som har levt på båda sidorna. Grunden i människan är ett tawhid. Allah Azza wa Jal skapade människan med fitra. Med den naturliga normen, den naturliga tron som finns inprintad i människan. Om att endast han har rätten att dyrkas. Att det bara finns en sann Gud. Det här skapade han Adam på. Och alla Adams barn fick vittna om det här. Ibn Abbas radiyallahu anhu, han sa att mellan Adam och Noah fanns det 10 generationer. De var alla på tawhid. Och ni vet, förr i tiden levde folk väldigt länge. Noah alayhi salam gjorde da'wa i bara 950 år. Allahu alam hur länge han levde. Adam också levde otroligt länge. Så i 10 generationer så var folk på tawhid. Adams barn, hans barnbarn, hans barnbarnbarn. I 10 generationer. Tills det att folk började göra shirk. Och de säger att det fanns vissa religiösa och kunniga människor som levde innan Noah alayhi salam. Och de nämns också i surat Noah i Koranen. När de dog så kom shaitan till människorna och sa, och det sades också att de här dog efter varandra, som dog väldigt nära varandra. Och folk tog det väldigt hårt. Så shaitan kom till folk och sa, ni måste minnas de här människorna. Gör bilder av dem och så har ni bilderna med er när ni sitter och samlas. så att ni kan komma ihåg dem. Och ni kan göra lika bra saker som de här människorna gjorde. Så de gjorde det. Och sen så lät shaitan dem vara. Tills det att de här människorna dog. Och deras barn kom och deras barnbarn kom. Och då kom han till de här människorna och sa att era förfäder brukade dyrka de här bilderna eller de här statyerna. Och så började folk att göra kyrk. Och det var första gången folk gjorde kyrk i människans historia. Och då sände Allah Nuh a.s. det första sändebudet till mänskligheten. Som kallade folk tillbaka till tauhid. Och från den här berättelsen lär vi oss, och den finns i Bukhari. Vi lär oss från den här berättelsen att det är väldigt farligt med bilder. Att bilder och statyer kan leda till kyrk. Att folk börjar ära de här bilderna. Och jag har själv sett det, folk som sätter upp bilder på sån här, sin så kallade sheikh, sufi sheikh på väggen. Och säger att det är baraka, det är välsignelse. Och skulle aldrig våga sätta sig på bilden eller stå på bilden och så vidare. Så det blir en slags ta'dim, att han ärar den här bilden i sitt hjärta. Vilket kan leda till kyrk. Och att tro att bilden gynnar är kyrk. Och Sheikh Fawzan säger också i den här berättelsen finns det bevis på hur mån shaitan är om att vilseleda människan. Och att han gör det på olika sätt. Här han gör det på ett sätt och kommer till människan och säger att han ska uppmuntra dem till gott. Eller hur? När han först kom, han sa inte till folk, gör kyrk. Eller hur? Utan han sa, ni måste minnas de här människorna så att ni också kan göra bra gärningar. Vilket kan vara någonting gott. Så shaitan kan ibland komma till folk på det här sättet. Han kommer till vissa människor och säger, men du måste dyrka Allah mer och mer och mer. Tills personen blir extrem och så tröttnar han och lämnar allting istället. Så shaitan kan komma till folk på olika sätt. Så man måste akta sig för honom. Och shejken säger också att det bevisar att shaitan kommer till folk och lurar dem stegvis. Som Allah också nämner i Koranen, att vi ska inte följa shaitans fotspår. Khutuwati shaitan. Han kommer inte och säger gör kyrk eller gör zina. Utan han kommer först och säger till exempel, kolla på tjejen, prata med tjejen, ta hennes telefonnummer, träffa henne, fika med henne. Och sen ni vet, en puss och sen en kram och sen slutar det vart det slutar. Och sen har det fortsatt så här i historien. Folk har gjort kyrk och Allah har sänt profeter. De första som gjorde kyrk hos judarna, det var när de tog kalven. De gjorde en guldkalv och började dyrka den. Hos kristna, en nasara, eller de var i och för sig, de var muslimer, men de kallas för nasara. Det var när Isa togs upp, alaihi salam. Och senare så kom Paul med den här ideologin om att Gud ska vara tre och ha en son och en helig ande och så vidare. Han hittade på det här. Sa att man ska dyrka korset och dyrka helgon och så vidare. Det var då folk föll in i kyrk. Hos araberna. Ni vet araberna som bodde i Mekka var egentligen på profeten Abrahams religion. Det var han som byggde Kaaba, alaihissalam. Och de dyrkade bara en gud, den sanna guden. Tills det att en man som hette Amr ibn Luhay al-Khuzai reste till Sham, området kring Palestina. Och importerade statyer till Mekka. Och satte dem runt Kaaba. Cirka 360 statyer. Och då började folk att göra kyrk i Mekka. Och i den här umman hos muslimerna så var folk också på tauhid tills det fjärde århundradet. Då kom al-Fatimiyin som är en sekt från Shia. och byggde monument över gravar. Och började dyrka dem vid sidan av Allah. Och sen kom sufisterna som också gör kyrk. Då de dyrkar döda människor, helgon och så vidare. Och idag, vi har ju nämnt tidigare, finns det också väldigt mycket kyrk. Det finns hundratusentals gravar som dyrkas vid sidan av Allah. Vissa gravar besöks av miljontals besökare varje år som gör hajj till gravarna. Och folk gör mycket kyrk och khurafat. Så Sheikh Ibn Baz rahimahullah säger att kyrk kan delas in i tre kategorier. Ash-shirk al-akbar, den större formen av kyrk som leder till att de goda gärningarna upphävs. Och evig förvisning i helvetets elden. Allah azza wa jall säger om kyrk: "Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Att om de hade satt medhjälpare vid hans sida så skulle det helt visst allt de har åstadkommit gå om intet. Allting de hade gjort skulle nollställas om de gjorde kyrk. Surat al-An'am 88. Allah säger också om al-mushrikin: "Ulaika habitat a'maluhum wa fi an-narihum khalidun." Allt vad dessa människor har strävat efter har gått om intet, och elden ska bli deras eviga boning. Surat al-Tauba vers 17. Och den som sätter andra vid Allahs sida och dör med den tron kommer aldrig att förlåtas. Och Jannah, paradiset, är förbjudet för honom. Haram. Som Allah säger: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Att Allah förlåter sannoliken inte den som sätter medhjälpare vid hans sida, men han förlåter alla andra synder. Surat An-Nisa 48. Allah säger också: "Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Allah utstänger, i ordagrant, Allah gör paradiset haram för den som sätter medhjälpare vid Allahs sida, och elden ska bli hans hemvist. För dessa syndare finns ingen hjälpare. Surat Al-Ma'idah 72. Det har också nämnts andra texter som tyder på hur farligt det är med kyrk. Bland dem är hadithen som nämns i Sahih Muslim, där profeten alayhi salam han sa: "Man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah." Den som dör utan att göra kyrk kommer gå till paradiset. "Wa man mata yushrik billahi shay'an dakhala an-nar." Och den som dör då han gör kyrk kommer att gå till elden. Och profeten alayhi salam han sa till Abu Darda: "Gör inte kyrk, sätt inte medhjälpare vid Allahs sida, även om du skulle skäras i små bitar och eldas upp. Vad som än händer, så gör aldrig kyrk." Profeten alaihissalam satt en gång och så sa han till sahaba: "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir." Tre gånger. "Ska jag inte berätta för er vad den största av synder är?" Tre gånger repeterade han detta. Och så sa han att det är al-ishraku billah wa uquq al-walidain, att sätta medhjälpare vid Allahs sida och att vara olydig mot sina föräldrar. Och den finns i Bukhari och Muslim. Och profeten alaihissalam han sa också: "Ijtanibu sab'a al-mubiqat." Håll er borta från de sju förstörande, förgörande synderna. Och då så sa sahaba: "Vilka är de?" Han sa: "Ash-shirku billah." Att sätta någon medhjälpare vid Allahs sida. Att göra kyrk. Was-sihru. Magi. Waqatlu nafs allati harrama Allahu illa bil-haq. Och att döda en oskyldig människa. Waqlu riba. Och att ta emot och konsumera ränta. Waqlu malul yatim. Och att ta de föräldralösa barnens pengar. Watawalli yawm az-zahf. Och fly på slagfältet. Waqadful muhsanat al-ghafilat. Al-mu'minat al-muhsanat al-ghafilat. Och att smutskasta de rena och troende kvinnorna. Alltså att smutskasta dem och anklaga dem för zina. Det här är en av de största synderna som finns. Så det här är 7 stycken som nämns i hadith Abi Huraira som finns i Bukhari och i Muslim. Så människan måste vara väldigt rädd för kyrk. Att falla in i kyrk. Från Allah subhanahu wa ta'ala som har föreskrivit rahma på sig själv. Allah har gjort det obligatoriskt på sig själv. Med hans nåd att vara barmhärtig. Kataba ala nafsihi rahma. Och hans barmhärtighet vinner över hans ilska. Han förlåter alla synder. Han förlåter alla synder förutom kyrk. Den som dör i ett tillstånd där han gör kyrk kommer aldrig att bli förlåten. Men de som är muslimer, syndar, även om de straffas på domedagen i helvetet eller i graven, så kommer de någon gång att bli förlåtna och få gå in till paradiset. Men den som dör och gör kyrk kommer aldrig att bli förlåten, som Allah sa i versen. Och paradiset är haram för honom. Så man måste vara rädd för kyrk. Och profeten Ibrahim a.s. som var Allahs khalil, Allahs vän. Han sa då han byggde Kaaba. Och reflektera också över det här. Han sa då han byggde Kaaba. Han var Allahs vän, al-khalil. Det var ett tillfälle då han var den enda muslimen på jorden. Då han och hans son Ismail byggde Kaaba. Så sa han, Rabbi ja'al hadha al-balada aminan. Wajnubni wa baniya an a'bud al-asnam. Herre, gör denna stad till en säker stad och skydda mig och mina barn från att dyrka statyer. Så Ibrahim a.s. var rädd för kyrk. Och en av salaf Ibrahim i Taimi, han sa, vem kan känna sig säker efter Ibrahim? Eller hur? Om Ibrahim Khalil Rahman och han bygger Kaaba är rädd för kyrk, vad ska vi då inte säga? Vi ska definitivt inte säga som vissa säger att vi är alla muslimer, la ilaha illallah, det här kan man lära sig på 10 minuter. Och bara nonchalera det. Utan det här är någonting viktigt som man ska lära sig. Så att man inte faller in i det. Och profeten alaihi salam, som vi sa, alla 23 år strävade han i att sprida tauhid och krigade mot kyrk. Och det är det som är målet med den här religionen. Att sprida tauhid. Och ta folk ut från kyrk in till tauhid. Profeten alaihi salam, när han var i Medina, hörde att det fanns en staty i Yemen som hette Dhil Khalasa, som dyrkades vid sidan av Allah. Så vad gjorde han för någonting? Han skickade en armé på 150 personer, sahaba, för att förstöra den här statyn. Och han gjorde också dua för personen som var ledare för den här expeditionen. 3 gånger gjorde han dua, eller 5 gånger i alla fall. 5 gånger gjorde han dua för personen att han skulle bli fast och han skulle lyckas. Så de lärda säger att det här tyder på att det var något otroligt viktigt för profeten Muhammed a.s. Han brukade som max göra dua 3 gånger för en person. Men här gjorde han det 5 gånger. Att personen skulle få ett thabat. Han skulle vara fast på sin häst och klara av sitt uppdrag. Och in i det sista så varnade profeten a.s. för kyrk. På dödsbädden förbannade han al-Yahud och Nasara. För att de tog deras profeters gravar till moskéer. Och vi ska läsa en mycket fin vers från Koranen. Från surat Yusuf alaihissalam. Då han kastades i fängelse. Och i cellen fanns det 2 stycken icke-troende som frågade honom om drömmar som de hade sett. Så innan han svarade på vad dessa drömmar betyder, så gjorde han da'wa på de här människorna. Han kallade dem till tawhid. Och han sa, ya sahibi sijn a arbabun mutafarriquna khayrun amillah amillahul wahidul qahhar. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس la ya'lamun. Vilket kan betyda kamrater i fångenskap. Vad är bättre? Gudomligheter av många olika slag eller att tro på den enda guden? Och här kan man också översätta det till: vad är bättre? Flera gudar, inte bara av olika slag utan flera gudar, eller att tro på den enda guden, den enda sanna guden som härskar över allt med oinskränkt makt. Vad ni dyrkar vid sidan av honom är ingenting annat än namn som ni har tänkt ut, ni och era förfäder. Allah har inte gett er tillstånd till detta. Ingen dömer utom Allah. Han befaller er att dyrka honom ensam. Detta är den eviga, sanna tron. Men de flesta människor har ingen kunskap om detta. Och Sheikh Sa'di säger hans tafsir i den här versen: Arbabun mutafarriquna khayrun am illahi al-wahid al-qahhar. Är flera gudar bättre än Allah, den enda? Är dessa inkompetenta och svaga, som inte alls har någon kraft eller makt, som varken kan gynna eller skada, de kan inte ge eller hindra, och de är också splittrande, de är alltså otroligt många. Träd, folk dyrkar träd, de tar träd till gudar, stenar, änglar, döda och så vidare, som el-mushrikin dyrkar. Är det här bättre än att dyrka Allah, han som har de fullständigaste namnen och attribut? El-wahid fi dhatihi, han som är en i hans essens, han som är en i hans namn och hans gärningar. Fala sharika lahu fi shay min dhalika, han har ingen partner i allt detta. Dhalika al-qahhar alladhi intaqadat al-ashya li qahrihi, det är han som är den allsmäktiga och allt är under hans makt. Det som Allah vill, det blir. Och det som Allah inte vill, kommer aldrig att ske. Och det finns ingen människa eller djur förutom att Allah har denna i sin makt. Och sen säger Sheikhen att det är välkänt att den som har de här egenskaperna och attributerna är bättre än massa falska gudar. Som bara är namn som folk har hittat på. Som inte har några bra eller kompletta egenskaper. Som inte kan göra någonting för sig själva eller för någon annan. Så Sheikhen nämnde den här versen att det här är bara namn som ni själva har hittat på. Ni och era förfäder. Ni har hittat på namn på dessa falska gudar som inte är någonting alls. Och de har inga gudomliga egenskaper. Och Allah har inte sänt ner något bevis för att dyrka dem här. Utan Allah har sänt ner bevis på att man inte får dyrka dem här. Och att det är falskt att dyrka dem. Och om Allah inte har sett ner något bevis, så finns det inget, eller inget, det finns inget sätt och ingen väg till att komma fram till att de här ska dyrkas. Då Allah Azza wa Jal är den som ensam bestämmer. Och han har beordrat att han ensam ska dyrkas och förbjudit att dyrka någonting vid hans sida. Och sen att det här är din al-qayyim, den raka religionen. Det som leder till allting gott. Och alla andra religioner, de är ghayru mustaqima, de är krokiga. Och de leder bara till ondska. Men de flesta av folk känner inte till de här sakerna. Och så säger Sheikhen att skillnaden på att dyrka massa splittrade och falska gudar och på att dyrka Allah är adhar al-ashya wa abyaniha, typ det klaraste och tydligaste som finns. Men då folk är okunniga, så har det skett att folk har satt medhjälpare vid Allahs sida. Så Yusuf a.s. började att kalla dessa fångar till att dyrka Allah ensam och att ha uppriktighet i religionen. Och det kan hända att de blev muslimer och tog nytta av det här rådet. Och det kan också hända att de inte gjorde det. Det står inte i versen. Men då fick de i alla fall el-hujja. De fick beviset etablerat på sig. Så de har ingen ursäkt att komma med. Och det här är också någonting som man kan reflektera över. Om ni kollar på de världsliga religionerna, så finner ni att det är saker som folk har hittat på. Buddhismen, hinduismen och så vidare. Allt det här är något som folk har hittat på. Och de enda religionerna som har någon grund, det är de så kallade himmelska. Al-Injil, Taurat och Al-Quran. Och det är alla samma religion. Allas religion är islam. Som han sänder ner i olika tider. Men de gamla, Al-Injil och Al-Taurat, har blivit förändrade och förvanskade. Och det är bara Koranen som finns kvar. Och så på ett logiskt sätt kan man komma fram till att islam är den enda sanna religionen. Och de lärda säger också att kirk är det största av jahl, det största okunnighet som finns. Och tawhid, yarhamukallah, är den högsta och den bästa av kunskap som finns. Och kirk är det största dhulm, det största förtrycket som finns. Den största orättvisan som finns. Som Luqman sa till hans son, inna kirka la dhulmun adim. Att kirk är det största orätt, det största förtrycket som människan kan göra. Och så säger sheikhen exempel på kirk, att be till döda eller statyer, avgudabilder om hjälp, att offra för deras skull eller att tillgängna dem högtidliga luften. Det här är exempel på större kirk. Och större kirk är den som får människan att gå ut ur islam och att vara för evigt i elden. Och det finns olika kategorier av kyrk. Exempel, det finns också kyrk i ata'a, i lydnad. Där någon vet sanningen. Men ändå lyder en människa. Han väljer att lyda en präst eller en munk istället för Allah Azza wa Jal. Det här är en form av kyrk. Som Allah säger i surat al-Tawba, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. De tog deras munkar och präster, eller deras rabbiner och präster, till herrar vid sidan av Allah. Och då sa en av sahaba, som var kristen på den tiden, att det gör vi inte alls det. Vi dyrkar inte dem vid sidan av Allah. Och då så sa profeten, alaihissalam, att när de säger att det som är halal är haram, lyder ni då de inte? Han sa jo. Och motsatsen, att om de säger att någonting som är haram är halal, så lyder de här. Han sa jo, vi lyder dem. Och då sa han, det här är er dyrkan till dem. Så om någon kommer och säger i den här umman att det är haram att gifta sig, om man lyder honom, om man vet att det är någonting halal, då har man gjort kyrk. Man har satt den här personen vid sidan av Allah. För ingen har rätt att lagstifta förutom Allah Azza wa Jal vad gäller religion. Det finns också kyrk i mahabba, i kärlek. Att man älskar någonting lika mycket som Allah eller mer än Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Det finns de av folk som sätter likar vid Allahs sida. De älskar dem som Allah eller mer än Allah. Men de som tror, deras kärlek är starkast till Allah. Surat al-Baqarah 165. Så att älska någon eller någonting mer eller lika mycket som Allah är också kyrk. Och kyrk kan också vara i rububia. Att man tror att någon annan än Allah styr och kontrollerar över jorden. Som till exempel Shia, de tror att de här 12 imamerna kan styra och kontrollera jorden från deras gravar. Det här är kyrk i rububia. Eller att de också känner till det fördolda. Och det här tror också vissa sufister, att det finns andra än Allah som känner till det fördolda. Det är också kyrka att tro de här sakerna. Eller att någon annan än Allah skapar och så vidare. Ge liv, ta liv och så vidare. Eller kyrk i esma och sifat, att man ger någon eller någonting Allahs namn och attribut. Det finns också kyrk i hakimia, att man lagstiftar. Någon kommer med en ny sharia och säger sig ha rätten att göra det här. Det är också en slags kyrk. طيب så går sheikhen vidare och säger al-shirk al-asghar, den mindre formen av shirk. Det är det som benämns som shirk i Koranen och profetens sallallahu alaihi wasallam sunna. Men det är inte samma sak som större shirk. Exempel på denna form av shirk är ar-riya, att göra saker för syns skull, alltså att visa upp sig, och att svära vid någonting annat än Allah. Profeten Muhammed alaihissalam, han sa: det jag fruktar för er mest är mindre kyrk. Och då han tillfrågades vad det var, då sa han ar-riya, alltså att göra saker för att folk ska se en. Och han sa det också alaihissalam: den som svär vid annat än Allah har begått mindre kyrk, eller han har begått kyrk. Och vad som menas är mindre kyrk, berättad av Ahmed, och den är autentisk. Och profeten alaihissalam varnade också. Han sa: säg inte hade Allah och den velat, men säg istället hade Allah och sedan den och den velat, berättad av Ahmed och andra. Och denna form av kyrk leder inte nödvändigtvis till otro och evig förvisning till helvetets elden, men den leder däremot till bristfällighet i ens tawhid, ens tro. Och sen säger sheikhen al-shirk al-khafi, den tredje formen av kyrk är dold kyrk. Och profeten alaihissalam, han sa: ska jag förklara för dig eller ska jag tala om vad jag fruktar mer än al-Masih al-Dajjal? De svarade ja. Och han sa: det är dold kyrk, när någon förskönar sin bön då han vet att någon tittar på. Ibn Majah, och den är autentisk. Alternativ skulle kyrk kunna delas upp i två kategorier, större och mindre. Och i sådant fall kan dold kyrk vara större eller mindre kyrk beroende på handlingen som begås. Det är större kyrk om den är samma typ som den som hycklarna begick. Dessa visade islam utåt samtidigt som de dolde sin falska tro. Det är mindre kyrk om det är ria. Vi ska förklara det här, det kanske är lite avancerat. Men kortfattat, sheikhen rahimahullah nämner i hans fatawa att kyrk är två kategorier. Okej? Det är stor kyrk och liten kyrk. Så man kan nästan glömma bort den här khafi, dolda kyrk. Den faller in under liten kyrk för att underlätta. Okej? Men det finns dold kyrk, som sheikhen sa, som är stor kyrk. Som till exempel hycklarna. De har ingen som helst iman i hjärtat och går och visar islam utåt. Det här är en dold form av kyrk, men det är ändå stor kyrk som talar om ut ur islam. Okej? Vi ska nämna exempel på mindre kyrk. Och när man säger mindre kyrk betyder inte att det är någonting litet, som en liten synd. Det är ändå en av de största synderna som finns, för det är ändå kyrk. Okej? Okay? Så det är ingenting som man ska ta lätt på. Exempel på mindre kyrk är at-tamaim. Att ha amuletter. Att man har till exempel ett blått öga och säger att det ska skydda en mot onda ögat. Att man har en rävtass, och man har en hästsko, man knyter ett band kring armen som vissa gör. I vissa länder har de en silvig grej runt armen, det kallas för juju. Det finns i alla länder. Turkiet, Marokko, jag behöver inte nämna. Det finns i nästan hela världen tyvärr. Det finns även här hos kofar. De har vissa stenar som de säger ger energi och kraft och så vidare. Lyckostenar, lyckoänglar. Allt sånt här är amuletter. Och det är falskt och det är kyrk. Profeten alaihissalam, han kallade det för kyrk, som det berättas i Ahmed och andra hadifer. Varför är det kyrk? För personen tror att någon annan än Allah kan gynna och skada och skydda. Eller hur? Då endast Allah är den som kan gynna, skada och skydda. Därför blir det kyrk. Men vad gäller att ha Koran runt halsen då? Vad säger vi där? Bidda, kyrk, vad säger du? Vissa, det finns ikhtilaf för den frågan. Vissa av salaf, som Ibn Abbas och andra, de säger att det är tillåtet. Okej. Och jag tror till och med Sheikh Ibn Abbas rahimahullah säger att det är tillåtet. Men andra ulama säger att det inte är tillåtet, som Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Han säger för att hadithen som förbjuder amuletter är generell. Det omfattar allt. Och plus att det kan leda till att folk börjar ta lätt på det här och sätter på sig vilka amuletter som helst. Och det tredje är att det kan leda till att man förelämpar, eller vad kan man säga, förnedrar de här koranverserna genom att ta in dem på toaletten och så vidare. Därför säger kyrkan att det är förbjudet. Och utan tvekan är det som är bäst att avstå från det här. Att inte ha på sig amuletter, eller ha på sig såna koranverser och sånt runt halsen.
Nej, tillåtet även fast personen tror att själva den här grejen skyddar dem.
Nej, du tror ju alltid att det är Allah som skyddar dig.
Annars är det
ju... Nej, du måste ju alltid tro att det är Allah som skyddar dig. Inte att den här pappersbiten skyddar dig, utan att Allah är den som skyddar dig. Tayyib, så man får inte ha amuletter. Det är kyrk. Och det sägs också att den som sätter på sig en sån här grej och förlitar sig på den lämnas till det han har satt på sig. Alltså, personen kommer lämnas till det som han förlitar sig på. Om du förlitar dig på Allah, inshallah, Allah kommer hjälpa dig. Om du förlitar dig på ett snöre och ett halsband, du lämnas åt ditt snöre och ditt halsband. Förstår du? Och en man hade på sig ett band. Och profeten, alaihissalam, frågade, vad är det här för någonting? Han sa, det är mot svaghet. Och då så sa han, det kommer bara öka dig i svaghet. Det finns i kitab tawhiderna. Vi kan ta frågor sen. En annan sak som är kyrk är al-kahana wal-arafa. Att gå till spåmän och siare. Och det är en form av magi. De är en typ av magiker, för de samarbetar med shaitan. Och det är de som påstår sig känna till framtiden eller känna till vart dolda saker befinner sig. Sjukdomar och så vidare. Okej? Okay? Och som ni har sett på tv, de har en sån här kula som de spår i. Jag vet inte vad den heter. Spåkula. Den har säkert något namn. De har spåkort, vissa. Tarot. Ja, kort. De har, ibland spår de i koppar. Ibland spår de i händer. Och så vidare. Ibland tar de upp grus och slänger ner. Allt det här är spåeri och det är kyrk. Varför är det kyrk? För den personen som tror på dem har förnekat Koranens budskap. Där Allah Azza wa Jal säger قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Att säg, ingen känner till det fördolda i himlarna eller på jorden förutom Allah. Surat An-Naml. Vers 65. Så det här blir kyrk i rububia. Att du tror att någon annan än Allah känner till det fördolda. Tayyib. Men det skiljer sig lite gällande folk som går till de här människorna. Ibland är det kufr och ibland är det en stor synd. Det är kufr om man tror att personen känner till det fördolda. Tayyib. Profeten alaihissalatu wassalam, han sa, den som frågar, den som går till en spåman eller en siare och tror på det han säger, har faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Han har förnekat det som har sänds ner på Muhammad. Alltså han har förnekat Koranen där det står att endast Allah känner till det fördolda. Taib. Han sa det också, att den som går till en spåman och frågar honom någonting kommer inte få sin bön accepterad på 40 dagar. Och det här betyder den som går till han och inte tror på han. Förstår ni? Personens bön kommer inte accepteras på 40 dagar. Alltså han kommer inte få någon belöning för den. Det betyder inte att han inte ska be. Han måste ändå be. Men han får ingen belöning för den här bönen på 40 dagar. Så att gå till dem och tro på dem är kyrk. Kuffer. Att gå till dem och fråga dem och inte tro på dem är en kabira, en stor synd. Och personen får som straff att hans bön inte accepteras på 40 dagar. Ibn Uthaymin lägger till: det enda tillfället det är tillåtet att gå till dem är om man går för att avslöja dem. Och då måste ju personen ha kunskap. Han går till han framför folk till exempel och avslöjar att den här personen är en lugnare. Okej? Okay? Det här säger kyrkan att det är någonting som är tillåtet och man får belöning för det. Men det är ingenting som vi ska be oss in på. Och det här finns massor av i Sverige, eller hur? Det står i tidningarna. Vill du veta framtiden? Vill du ha lycka? Kan spå dig i kort? Letar du kärlek? Och vissa påstår sig kunna göra folk friska också. Och så vidare. Och folk har betalat ibland flera hundratusen fast de har varit helt friska. Så folk kan bli väldigt lurade. Och varför kan man bli lurad av de här människorna? För de samarbetar med shaitan. Precis som trollkarlar. Och därför, som vi vet, varje människa har en karin. En jinn som ständigt är med honom. Och han känner till allting om dig, den här jinnen. Så när du går till en spåman så berättar din jinn för spåmannen, eller spåmannens jinn, om dig. Vad du heter, var du bor, vad din pappa heter och allting. Och spåmannen säger, ja, du heter Magnus, du är 37 år, du bor i en villa, du har en sån bil, du jobbar där. Så vad kommer den här personen att tro? Att han känner till allt, eller hur? Och på så sätt blir han lurad. Eller han säger att ja, den här vigselringen som du letar efter, den ligger i handfatet. Den är i handfatet liksom. Och så gör den det. För att han samarbetar med jinner. Så det är absolut inte tillåtet att gå till såna här människor. En annan form av magi är också tenjim. Astrologi. Horoskop. Som står i varje dagstidning. Nästan. I slutet på de här tidningarna så står det horoskop. Och speciellt, vad heter de här tjejtidningarna? Veckorin och Amelia och sånt. Där står det alltid om såna här saker. Och det står extra mycket. Det här är också kyrka att tro på. För likadant där, man tror att någon annan än Allah känner till det fördolda. Om man tror att stjärnorna i sig själva har egen makt och påverkar oss och jorden, då är det kuffer och det är shirk akbar. Personen går helt ut ur islam. Om du tror att stjärnorna har en egen makt och kontroll, det här är shirk akbar. Det tar människan ut ur islam. Om man tror att Allah har gjort dem till ett medel att känna till det fördolda, då är det shirk och en stor synd. Okej? Det är en mindre form av shirk. Om man tror att Allah har gjort dem till ett medel att känna till det fördolda, då är det en mindre form av kyrk. Och det är haram. Och Qatada, en av tabi'in, han sa, som det berättas i Bukhari, att stjärnorna skapades för tre saker. Zina, lisama'i dunya, för att förgylla den lägsta himlen. För att skjuta shaitan. Ibland så, när Allah Azza wa Jal bestämmer någonting eller berättar om någonting han har bestämt, så talar änglarna om det i himlen. Tills det är att det kommer ner, så änglarna i den lägsta himlen talar om det. Så jinnerna försöker ibland att höra vad änglarna säger. Och de sätter sig ibland på varandra för att komma högre upp. Och om de får höra vad de säger, så går de direkt till en spåman och berättar det de har hört och lägger till 99 lögner. Okej? Okay? Så när spåmannen säger att imorgon kommer det kommer bli jordbävning i det här landet klockan 12 eller något sånt där. Och det blir det. Då kommer folk att tro på det och allting annat han har sagt. Förstår ni? Så därför ibland en spåman kan berätta någonting för framtiden. Men om ni kollar så är det mesta som han säger lögn. Så Allah Azza wa Jal har gjort de här stjärnorna till för att skjuta de här shaitanen. De sätter sig på varandra så att de inte kan lyssna. När ni ser ett stjärnfall så är det till för det här. Och det är en annan sak som är kyrk. Att önska sig någonting vid ett stjärnfall. Att vad säger, stäng ögonen och önska dig något. Allt sånt här är batil. Du får inte önska dig någonting. Om du vill be om någonting, be Allah, han kan ge dig vad du vill. Och den tredje anledningen, eller syftet bakom stjärnornas skapelse, är att hitta. Som Allah säger att de är alamat. De är tecken som vi kan hitta med. Och folk förr i tiden visste var norr, söder, väst och öst låg med hjälp av stjärnorna. Man kunde navigera med stjärnorna. Man kan veta var Qibla ligger med stjärnornas hjälp. Och det här är något som är tillåtet. Att lära sig stjärnornas positioner på grund av detta. Och man kan också lära sig stjärnorna. Vissa stjärnor kommer vid vissa, vad säger man, säsonger. När våren kommer, kommer vissa stjärnor fram och förflyttar sig och så vidare. Det är också tillåtet att lära sig det här. Det är som att solen går runt och månen går runt och så vidare. Att man lär sig det här är något som är tillåtet. En annan sak som är kyrk är att tajra. Skrock. Att man tror på det här med otur. Nummer 13. Att 13 ger otur. Och som vi sa, i vissa länder har de till och med tagit bort våning 13 från hus. De har tagit bort plats 13 från hotellrum, från flygplats, flygplan och så vidare. Och det här är helt sjukt. Alltså, hur kan man ha en sån svag hjärna, en sån svag intelligens att man tror på såna här sjuka saker? Eller att en svart katt går över vägen, man ska spotta 7 gånger över axeln. Eller att man tappar salt, att det är otur, slår sönder en spegel i otur, tar av sig vigselringen i otur. Allt sånt här är kyrk. För här igen tillskriver man makt till någon annan än Allah. Att de här sakerna kan påverka och kontrollera. Utan muslimen ska istället förlita sig på Allah. Och veta att det endast är Allah som kontrollerar allting. Det sista som sheikhen nämner är ria. Att man gör saker för syns skull. Show off. Att man vill visa upp sig. Och det finns också något som heter summa. Att man gör det för att höras. Förstår ni? En människa kan be för att visa upp sig. Men han kan be i hemlighet på natten. För att sen dagen efter gå och skryta om det. Förstår ni? Ingen har sett den, eller hur? Men för att skryta om det, då blir det summa. Att han söker att folk ska tala väl om honom. Alltså han visar upp sig på ett sånt sätt. Och profeten alaihissalam, han sa att det är det som han fruktar mest. Ria, den mindre formen av kyrk. Och att det också är något som han fruktar mer än Messihe Dajjal. Att en människa ska börja be för att försköna sin bön. Eller ge sadaqa för att man ska säga att man är generös och så vidare. Och Allah Azza wa Jal säger en hadith Qudsi: "Ana aghna shuraka an ash-shirk." Jag är den som är minst behov av en partner. Den som gör en gärning och sätter någonting vid min sida, alltså han gör den här gärningen för någon annan än min skull, lämnar jag till den som han har gjort den här saken för. Och på domedagen kommer det sägas: "Gå och hämta din belöning från den här personen eller den här saken som du har gjort den här gärningen för." Och vi vet alla att man inte kommer få någon belöning från den här personen. Tayyib, en viktig sak här är vad gäller gärningen. När man, om en person gör ria, må Allah skydda oss från det. Hur accepteras den inte och så vidare. Om man gör gärningen bara för folks skull, då är det till och med kuffer. Det är som hycklarna, munafiqun. De bad bara i moskén för att folk ska säga att de ber. De bad inte alls för Allahs skull. Och det här är hyckleri. En sån här person är inte ens muslim. Om en person ber för Allahs skull, och sen ser han att folk sitter och kollar på honom och börjar försköna bönen för att folk kollar på honom. Om han fortsätter att göra det, under bönens lopp, så blir hans bön ogiltig. Till skillnad från om han ber till exempel och ser att folk sitter och kollar på han, och så tänker han att oj, men jag borde försköna min bön. Och sen så kommer han på att nej, jag ska ha ikhlas, jag ska bara be för Allah. Det här påverkar inte alls, okej? Det är bara från shaitan. Okej? Det ska man inte bry sig om. Det påverkar inte bönen alls. Samma sak om en person får rea efter bönen. Han har bett färdigt, han bad jättebra. Och så efter bönen så märker han att oj, folk kollade på mig. Då påverkar det inte alls bönens giltighet, okej? Och samma sak om folk pratar gott om dig. Säger mashallah, den här killen, han kan halva Koranen, han kan så mycket, han är praktiserande och så vidare. Det här är inget, det är inget fel med det, att folk talar gott om dig. Profeten alaihissalam, han sa tilka ajil bushra al-mu'min. Det här är den troendes påskyndade belöning, kan man säga. Han har fått den här belöningen i det här livet också, att folk talar gott om honom. Det är inget fel med det. Och det är någonting som alla tycker om, att man ska ha ett gott rykte bland folk. Taib. Men det kommer automatiskt, utan att du ber om det, eller hur? Utan att du försöker visa upp det. Utan du är uppriktig till Allah, och sen sker det att folk talar gott om det. Det är inget fel med det. Taib, om gärningen inte sitter ihop då. Till exempel som sadaqa. En person ger 100 kronor till en fattig, för Allahs skull. Och så ser han någon som kollar på honom och tar fram 100 kronor till för att folk ska se att han är generös, och ger dem här för att folk ska se att han är generös. Accepteras båda, eller blir båda ogiltiga, eller vad säger vi? Ja. Första blir accepterad och andra blir ogiltig. Den gjorde för Allahs skull blir accepterad och den andra blir ogiltig. För det här är två gärningar. 100 kronor, 100 kronor. Till skillnad från bönen. Det är en gärning. Förstår ni? Så man ska akta sig för kyrk. Och det finns en dua som har nämnts i Adab al-Mufrad och i Musnad Imam Ahmed, i hadith Abu Bakr, att profeten alaihissalam sa att det jag fruktar mest är kyrk, al-Khafi, den här dolda kyrken, och att den är mer dold än en svart myra på en svart sten på en svart natt. Och då så sa sahaba, hur ska vi skydda oss från det här? Och då så sa han att ni ska säga Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa a'udhu bika bima la a'lam. Och Allah, jag söker skydd hos dig att sätta någonting vid din sida med kunskap, och jag ber om din förlåtelse för det som jag inte vet. Alltså den mindre formen av kyrk. Och denna hadithen finns det lite ikhtilaf i. Albani säger att den är hasan, och andra säger att den är svag. Men generellt, en person kan alltid be Allah om uppriktighet, ikhlas. Att be Allah om ikhlas, och att man ber Allah att han ska skydda dem från ria, och att man gör allting uppriktigt för Allahs skull. Och det är det som folk säger, de lärda säger, att du ska veta vem du gör saker för. Allah Azza wa Jal, han är den enda som kan belöna dig, och den enda som kommer att belöna dig. Och att om du gör saker för folk, så kommer du inte få någonting. Eller hur? De kommer inte kunna ge dig någonting. Inte paradis, de kommer inte rädda dig från elden eller någonting. Så det här är jätteviktigt att man tänker på. Belöningen är att vara uppriktig, och sen att folk inte kan göra någonting för dig, utan du gör saker för Allahs skull. En annan sak som ulema nämner är att bara för att folk kollar på dig betyder det inte att du ska avstå från att göra en gärning. Vissa tänker så här, men vadå, jag ska vara uppriktig. Jag kan inte be när folk kollar på mig. Om du avstår från att be bara för att folk kollar på dig, så är det också fel. Förstår du? Utan du ska alltid, du bara dyrkar Allah. Och sen du bryr dig inte om att shaitan kommer och säger att du gör det här för att visa upp dig. Du tänker bara, det gör jag inte alls det. Du ber för Allahs skull. Förstår ni? Så muslimer ska alltid söka uppriktighet och dyrka Allah Azza wa Jal uppriktigt. Och vi ber Allah Azza wa Jal att skydda oss från kyrk och ta vårt liv på tawhid. Och göra den dagen då vi möter honom till den bästa av våra dagar. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.